Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna tillbaka till Larm vi minns. Med mig, Tröste Brege.
Och med mig, Daniel Brander.
Ja, Brander.
Mm.
Vi kör ju varannan gång.
Ja.
Och idag är det din tur att berätta om ett larm. Vad har du valt för oss?
Idag har jag valt ett larm som inte allt för långt bort egentligen tid för mig. Mm. När jag var befäl. Och det börjar väl egentligen med att jag blir ju lite skrämd av informationen vi får. Att det här larmet innehåller väldigt mycket gas.
Just det.
Som hotas.
Mm.
Och bränder vid gasdepåer och sånt där, det är ju inte brandmännens favoritlarm direkt.
Nej, det kan ju bli farligt.
Ja, ja. Så att ingångsvärdena var ju rätt dåliga för oss.
Mm.
Och vi åker förstärkning över till en annan kommun.
Just det.
Mm.
Spännande.
Ja, och det här larmet kommer jag att berätta från mitt perspektiv, så som jag minns det. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda alla inblandade. Våren kom och gick med strålande fint väder. Vi har tagit oss in i juni och sommaren verkar fortsätta i samma stuk. Jag jobbar bara 2 pass till innan jag stämplar ut för lite semester. Dagpass imorgon fredag och lördag dygn. Förhoppningsvis har jag en fin ledighet framför mig. Våra scheman roterar på 4 veckor. Och de veckor jag jobbar lördag dygn på heltiden har jag samtidigt min vecka med beredskap på deltiden. Det finns alltså en risk, eller chans, att åka mycket brandbil den veckan. Det beror lite på hur man väljer att se det. Oftast är det bara roligt. Men det kan såklart bli lite väl mycket ibland. Det är dock av yttersta vikt att vi har deltidsbrandmän runt om i landet. Och det finns inte en chans att jag skulle sluta åka brandbil på deltiden bara för att jag har det som yrke på heltid. Det är det roligaste jag vet, att åka brandbil. Och förutom att det är roligt känner jag att jag är med och gör skillnad i min yrkesroll på deltiden. Sen jag började jobba som heltidsbrandman blir det sällan så att jag räknar ner till semestern. Jag trivs otroligt bra på jobbet och har egentligen aldrig känt den där söndagsångesten jag hade förr över att börja jobba igen efter helgen. Visserligen var min tidigare arbetsgivare också väldigt bra, men ni fattar vad jag menar. Att jobba är inte alltid jättekul, om man inte jobbar på brandkåren såklart. Med det sagt så har jag inte heller någon jobbångest när jag går och lägger mig denna torsdagkväll. Imorgon väntar ett dagpass på heltiden och jag lägger min personsökare på natthusbordet bredvid mig innan jag kryper ner bland täcke och kuddar i sängen. Innerst inne så hoppas jag att den ska vara tyst hela natten. Men ni vet hur det brukar bli. Jag tror att jag fått sova en bra stund innan pipet från min sökare drar igång. Följt av en röst som säger:
god morgon, då får släck och tank åka prioritet, förstärkning, brandbyggnad, industri. Och där ska det vara ett större gasollager som brinner.
Jag rullar ur sängen, klär på mig och börjar röra mig mot brandstationen. När jag sätter mig i bilen sneglar jag på klockan. 03:25. Åh fan. Klockan är rätt mycket och det brinner i ett gasollager. Mumlar jag för mig själv. Det här kan ta tid. Lång tid. Det som kan bli stökigt här, ja, förutom det faktum att det brinner i ett gasollager, är att jag ska vara på jobbet 7:30. Det ska även min deltids- och heltidskollega Uffe, som rullar på samma schema som mig. Det kommer mest troligt inte hända, men det får vi lösa senare. Nu måste fokus ligga på det vi ska göra här och nu. Jag kommer in på brandstationen och ser att Uffe varit först på plats, som alltid. Han bor väldigt nära stationen, så han brukar kunna bli lätt stressad över att behöva vänta på oss andra. Fullt förståeligt. Nelly, Kalle och Jonny är även de på plats redan. Och jag inser att jag nästan är sist in. Alla ser ut som zombies, förutom Kalle, som alltid är glad och sprallig. Jag kastar en blick mot Uffe och säger tyst: vi får lösa jobbet sen. Han nickar tillbaka och vet att jag kommer lösa det med heltiden senare. Med något stressad känsla i kroppen slänger jag ner mina ben i larmställsbyxorna, som redan är nervikta över kängorna, och drar upp dem. Jag drar hängslen över axlarna, tar hjälmen och larmrocken i handen och springer mot bilen. Vi ska åka en bra bit, så jag behöver inte sitta med jackan på i bilen hela vägen. Jag ropar ut vilka som ska åka i vilka bilar på stationen. Alla svarar för att kvittera mitt beslut. Precis innan vi ska dra rullar Janne in. Sist i vanlig ordning, då han bor längst bort. Han ser väldigt nyvaken ut. Vi lämnar stationen före tankbilen. Den får Kenneth ta, som kommer komma med FIP-bilen ett par minuter efter oss. Jag åker befäl den här veckan och då åker Kenneth rökdykarledare i den lilla bilen från hemmet. Vi brukar dela på arbetet som befäl, då både jag och Kenneth kan ta den rollen. De veckor jag är befäl kör Uffe släckbilen. Janne och Nelly åker rökdykare. Både Janne och Nelly ska upp i kompetenser efter sommaren och vi har några nya anställda som är på väg in. Innan de nya är färdigutbildade och får åka skarpt på larm får de åka med som extra i styrkan för att se och lära. På det här larmet har vi med oss två nya grabbar, Jonny och Kalle. Jag tar med mig Jonny i släckbilen och Kalle får vänta in Kenneth och åka med honom i tankbilen. Samarbetet mellan de olika räddningstjänsterna har tajtats till på senare år. Det har därför blivit vanligare för oss att åka förstärkning långt bort från vår kommun. Precis som det ska vara om ni frågar mig. Det ska inte spela någon roll vilken logga eller vilket namn det står på brandbilen. En medborgare i nöd bryr sig nog föga om vilken brandstation hjälpen kommer ifrån. Under de senaste 20 åren har storleken på varje styrka sjunkit kraftigt. Varför det? Jo, det är en ekonomisk fråga och handlar om att kravställningen från kommunerna dragits åt. För 20-30 år sedan arbetade ungefär 15 personer på varje skift på heltiden. Idag är vi så få som 6 stycken per skift. Förutom det så har även antal larm och invånare ökat kraftigt i varje distrikt. Detta gör att vi behöver förstärka varandra mycket oftare nu än förr. Förut klarade stationerna att hantera en brand själva. Idag är det betydligt mer sårbart. Så är det för brandmän över hela landet tyvärr. Adressen vi ska till idag ligger långt utanför vårt område. Den ligger till och med utanför vår organisations geografiska område. När vi åker upp på motorvägen försöker jag få så mycket info som möjligt via plattan jag har framför mig i släckbilen. Jag loggar in i systemet och får fram det som räddningscentralen antecknat hittills. Informationen täcker allt som skett från det att larmet gick, inklusive vad som sagts över radion. Vad står det, Brander? Frågar Janne från baksätet. Larmet kom in 03:05. Det ska tydligen brinna kraftigt i 3 fastigheter och flera fordon utanför ett gasollager. Det ska även ha smält kraftigt när första styrkan kom fram. Som ett mindre fyrverkeri. Och en gasoltank på 30 ton är eventuellt hotad, svarar jag. 30 ton? Vad fan, det är ju enormt. Inget om acetylenflaskor, får jag tillbaka av Janne. Nej, inte något just nu. Men vi får nog tillräckligt med information innan vi kommer fram. Vi har nästan 40 minuters resväg kvar. Att åka förstärkning med så här lång framkörning innebär att vi verkligen kan slappna av under tiden. Och söka all information vi kan tänkas behöva innan framkomst. Om det finns någon, såklart. Det kan vara så att styrkan på plats har fullt upp och därför inte hunnit skapa sig en bild av läget än.
Räddningsledare till samtliga enheter på platsen. För information så har vi bekräftat trafikstopp på stambanan i detta nu.
Hör jag räddningsledaren säga över radion. Jag zoomar in på kartan över platsen och ser att det går en järnväg precis vid industritomten där branden härjar. Stambanan. Det innebär att många tåg kommer bli påverkade, tänker jag. Längs med höger sida av motorvägen börjar en stad växa fram. Jag märker av en dämpning i ljuset och tittar upp mot himlen där jag ser ett större molntäcke. Klart som fan, det ska bli sämre väder lagom till semestern, säger jag till kollegorna i bilen och pekar på molnen. Uffe tittar upp mot himlen och svarar snabbt. Du, det där är inga moln. Kolla igen. Jag tittar upp igen och inser att det inte är vanliga moln jag ser. Åh herregud. Hela himlen är täckt av ett stort, svart rökmoln. Jag tror vi har en rejäl brasa där nere, säger jag medan stämningen i bilen blir mer sammanbiten. Vi kör upp mot en höjd och därifrån ser jag tydligt hur en rökpelare reser sig mellan trädtopparna och upp på himlen för att där sprida ut sig. Det här måste jag få på bild, tänker jag och fotar med telefonen. Jag har bara sett denna typ av rökpelare ett fåtal gånger i mitt liv. Och då har jag ändå sett ett gäng under mina år i brandkåren. Janne och Nelly undrar om de ska klä sig med rökskydd nu när vi närmar oss måladressen. Nej, ni kan vänta med det, svarar jag. I och med att vi fortfarande inte vet vad vi ska göra när vi kommer fram så är det bättre att de väntar med att klä på sig utrustningen. När vi passerat staden är det dags att köra av motorvägen bort mot industriområdet. Jag ropar upp våran sol, vår samband och ledningsoperatör som ska finnas framme på plats. Solens uppgift är att sköta samband med räddningscentralen och bland annat vakthavande befäl för att underlätta arbetet på skadeplatsen och avlasta insatsledaren. Jag begär att få en plats där vi ska ansluta oss och frågar om det finns någon uppgift åt oss direkt vid framkomst. Jag får svar och känner igen rösten direkt. Det är Jonsson.
God morgon, Brander. Ni kan ansluta till oss när ni kommer fram. Ni ser vart vi står. Det är lite oklara uppgift just nu och det eventuellt ska finnas acetylen i ena byggnaden. För inför evakuering av boende påbörjas till församlingshemmet. Men vi ser som en stund så kommer ni få en uppgift. Kom.
Det är taget. Vi ansluter hos er och inväntar uppgift, svarar jag. Och alla i bilen nickar för att visa att de är med på noterna. Vi kör vidare på en större landsväg. Jag gissar att det måste vara den gamla riksvägen. Vägen är stor och bred och vi passerar en klassisk gammal bensinstation och ett motell. Det känns som vi backar till tiden när vi passerar den gamla macken. GPSen visar att vi ska svänga in höger i nästa korsning, vilket även stämmer överens med rökpelaren på himlen. Vi tar höger in på en lite mindre gata. Vägen går förbi församlingshemmet där det står ett 50-tal personer utanför. Alla ser trötta och oroliga ut. Stackars människor. Det måste vara hemskt att bli väckt av poliser som knackar på dörren och ber en evakuera sin bostad. Helvete, hör jag Janne utbrista från baksätet. Alla i bilen stelnar till när vi ser vad som har fått Jannes uppmärksamhet. Genom framrutan på brandbilen ser vi gigantiska lågor som dansar i och kring husen. Vi har nått vår destination. Jävlar vad det brinner. Stanna bakom bilen där framme, säger jag till Uffe som tar sikte på vår soloperatörs ledningsbil. Jag går ut och kollar läget med dem. Avvakta här. Jag kliver ut ur bilen och slås av hur varmt det är. Branden gör sitt, kan man säga. En insatsledare och Jonsson kommer mot mig. Tjena, välkomna hit. Vi skulle vilja att ni tar er till backvägen här bakom. Därifrån tar ni er igenom villatomterna och ser om ni kan ställa upp vattenkanoner mot den här byggnaden, säger insatsledaren medan han pekar på en karta över området. Det ska eventuellt finnas acetylen i byggnaden, så vi försöker hålla oss i säkerhet och sätta upp barriärer. Polisen har fått uppgiften att spärra av och evakuera en 300 meter radie runt platsen, fortsätter han. Okej, vi tar oss dit och kollar hur det ser ut. Vi kan höras över radion om en stund, svarar jag och kliver upp till mina kollegor igen i brandbilen. När jag sätter foten på fotsteget så hör jag ett flertal mindre smällar från byggnaderna bakom mig. Ljudet påminner om fyrverkerier, precis som jag läst under framkörningen. Jag berättar för gänget vad planen är och ropar sedan upp Kenneth på radion. Kenneth till Brander, ni får ta sikte på backvägen. Sen kan ni ställa er bakom oss och ansluta till mig. Kenneth bekräftar att han mottagit informationen och berättar att de är på plats om 6 minuter. Backvägen ligger på andra sidan järnvägen mot där vi och branden är. Järnvägen har stängts av och ser väldigt öde ut med blinkande röda ljus åt alla håll. Jag förklarar för gänget i bilen att jag vill att jag, Kenneth och Uffe går ut och kollar läget innan vi gör något. Alla nickar instämmande. Om det nu är fullt med acetylen i närheten så ska vi inte gå ut allihop. Tankbilen med Kenneth och Kalle rullar in bakom oss. Jag och Uffe kliver ur brandbilen och går fram till Kenneth vid förardörren. Kalle får stanna i bilen, så går vi tre fram och kollar om vi kan sätta upp något för att lägga vatten på den där byggnaden, säger jag och pekar bort mot en större röd industribyggnad bakom ett gäng bostadshus och vildvuxna höga buskar. Vi går genom en villaträdgård och kommer fram till en större bäck vid tomtgränserna mot industritomten. Här kan man gå över, ropar Uffe. Jag viker om mot hans håll. Han har hittat en spång av några plankor som leder över vattnet och vidare upp på en stig. Vi fortsätter genom ett snårigt buskage och upp mot grusplanen på industrins upplag. Det ser ut att vara en gammal brädgård. Branden härjar kraftigt i flera av byggnaderna och i flera bilar, samt en lagerlokal som redan hunnit brinna ner. Längre bort på grusplanen till höger ser jag byggnaden där den 30 ton stora gasoltanken står. Det ser ut som att den står tillräckligt långt bort från bränderna. Än så länge.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Vi rör oss runt den ena byggnaden och får syn på några kollegor från en annan station. De tar skydd bakom ett stort betongblock samtidigt som de försöker släcka och kyla så mycket det går. Vi fortsätter fram mot kollegorna för att kolla läget. Tjena killar, hur går det? Frågar jag och närmar mig befälet med gul hjälm. Jo, det går väl framåt. Som det känns nu så kommer inte fler byggnader ta sig. Eftersom vi lyckas kyla den där byggnaden, säger han och pekar på en större röd lada som verkar fungera som garage. Men då är åtminstone den där 30-tons tanken i säkerhet, svarar jag och får en nick tillbaka. Vi borde klara oss själva här, avslutar han. Vi backar undan igen och jag ser ut över skadeplatsen. Det är svårt att ta in bilden framför oss. Vi är helt omringade av lågor och varje huskropp i vår närhet brinner. Bilar brinner på rad. Byggnader faller ihop. Och allt slukas av lågor.
Jag vill att samtliga befäl samlas på ledningsplatsen om 10 minuter för ett möte.
Ropar insatsledaren ut på radion och alla befäl kvitterar. Jag tänker att jag ska börja röra mig bort till bilarna när det smäller till bakom mig. Pulsen går upp i 190 innan jag vänder mig om och ser att det bara var en gasolflaska som exploderade. Men som jag hoppade till. Jag ropar upp insatsledaren på radion för att meddela hur det ser ut här och att styrkan som är här klarar sig själv.
Ja, men det är uppfattat. Då tar vi ett nytt beslut om uppgift i samband med mötet där.
Svarar insatsledaren. Kenneth, Uffe och jag tar oss tillbaka till våra bilar för att samla ihop vår styrka igen. Vi hoppar in i respektive brandbil och åker bort över järnvägen för att ställa oss på en säkrare plats och komma närmare ledningsplatsen. Jag lämnar kvar gänget i bilarna och tar mig fram till ledningsplatsen för en första samling. Insatsledaren går igenom vad status är just nu och presenterar företagsägaren som anslutit sig. Vi får information om att det inte finns någon acetylen på platsen. Vilket får oss alla att pusta ut. Det sätter insatsen i ett helt annat läge. För när risken för explosion minskar kan vi vara offensivare i vår taktik mot branden. Ny inriktning. Då ingen fara för explosion föreligger längre så avancerar vi framåt och påbörjar släckning samt hålla begränsningarna. När vi har branden under kontroll planerar vi för att släppa hem er, säger insatsledaren och pekar på mig. Brander, kan ni hjälpa till med att säkra vatten från brandpost samt avvara ett par brandmän så vi kan försöka slå ner så mycket av branden som möjligt, frågar han vidare. Klart vi löser det. Har du någon prognos på hur länge vi kommer vara kvar, frågar jag innan vi avslutar. Jag får veta att vi kanske kommer behövas en timme till innan vi kan avveckla för att åka hem. För att kunna köra igång den offensiva taktiken behövs mycket folk. Jag och resten av min styrka ordnar så att en brandpost i närheten kan försörja med vatten till släckningsarbetet. När vi har tillgång till vatten på skadeplatsen slipper tankbilarna rulla och hämta när det tar slut, vilket sparar mycket tid. Nu återstår bara ett problem innan vi kan ge oss på branden med full kraft, säger jag till gänget. Vi har en slang som går över järnvägen. Och när det inte längre finns någon risk för explosion så bör tågtrafiken kunna släppas på igen. Vi kan lägga en grovslang under rälsen, säger Uffe. Briljant, Uffe, svarar jag och ber Johnny och Kalle att gräva fram en hålighet i makadammen för att få under slangen. De drar igång arbetet direkt och jag går bort mot vår tankbil för att hjälpa Kenneth som fixar med slangarna. Jag hinner precis fram till Kenneth när en brandman från en annan styrka kommer ikapp mig bakifrån. Hej kompis, hur är det? Jag vänder mig om och ser att det är Göran. En brandman jag gick i brandplugget med för många herrans år sedan. Nej men tjena, hur är det med dig? Frågar jag och ger honom en kram. Vi fortsätter att snacka med varandra ett par minuter innan vi båda behöver stressa vidare. Brandkåren är fin på det sättet. Nästan alla känner någon i varje kår i landet. Yrket förenar verkligen oss. När slangsystemet är ombyggt och klart samlar vi ihop oss igen för att få så många strålrör som möjligt på den stora fastigheten som brinner mest. Alla på plats jobbar en enad front för att begränsa branden och släcka av kanterna mot grannarnas fastigheter. Johnny och Kalle får öva på att släcka så mycket det går utan att riskera något. Resultatet svajar så Uffe får rycka in och visa vart de ska lägga på vatten. Det är inte så lätt när man inte jobbat mer än någon månad och inte är färdigbildad. Vi jobbar på tills jag hör att någon försöker få kontakt med mig över radion.
Brander från Per, kom.
Det är insatsledaren. Jag trycker in knappen och svarar på anropet. Och han fortsätter.
Ja, men då anser vi att vi kommer kunna klara det här utan er. Så att ni får gärna plocka ihop era prylar och börja rulla mot stationen igen. Stort tack för visat intresse och kör försiktigt hem. Kom.
Lysande, tänker jag och kollar på klockan. 06.45. Då kanske vi inte blir allt för sena hem då. Vi packar ihop allt och avslutar med att tacka våra kollegor för ett trevligt besök. Och hoppar upp i brandbilarna. Janne får övningsköra hem. Som jag nämnde ska han avancera och just nu går han utbildning för att bli chaufför. Så detta är ett bra tillfälle att lära sig bilen. Janne tar sig upp mot motorvägen igen och glider på hemåt. Jag tar upp min styrkliga telefon, slår upp telefonboken och letar fram numret till min Uffes station på heltiden. Jag trycker på grön lur och väntar ett par sekunder innan jag hör rösten som svarar. Det är Peter. God morgon, har ni sovit bra? Frågar jag. Nej, en massa larm. Vad har du på hjärtat? Jag och Uffe blir sena. Vi är på väg hem från en större industribrand. Kan du meddela det till Roffe och kolla om några kan stanna kvar tills vi kommer? Inga problem, det löser vi såklart. Avslutar han och vi lägger på. Känslan av att vara försenad är oskön. Det känner nog alla igen. Skönt att kunna släppa det. Resan tillbaka till vår kommun är lång, vilket känns väldigt skönt just nu. Då kan jag koppla av lite och ladda om inför dagpasset på heltiden. När vi väl kommer tillbaka till stationen kom jag på att jag hade med mig min jobbväska med tandborste och ombyte. Tack Brander, tänker jag för mig själv. Uffe hade inte varit lika skarp vid 03 i natt. Så medan han åker hem och fixar sig hinner jag borsta tänderna och fixa mig på stationen. När Uffe kommer tillbaka rullar vi tillsammans upp mot vårt ordinarie arbete. Han kör och jag sitter bredvid. Jag känner hur nattens arbete börjar ta ut sin rätt. Det börjar svida i ögonen och jag känner hur gäspningarna kommer allt oftare och oftare. Nej, hoppas vi får till en match innebandy så vi kommer igång lite. Säger jag till min vän bredvid som skrattar högt till svar.
Ja, Brander. Hur var det att åka på det här larmet?
Ja, men det var ju lite, som jag pratade om inledningsvis, så var det lite svårt. De ingångsvärdena vi hade var ju att det var 30 ton gasol som skulle hotas här.
Mm.
Man har stängt av stambanan. Det låter ju väldigt allvarligt när vi väl åker ner.
Mm.
Och det är ju allvarligt. Det är en industrifastighet där många byggnader brinner. Men vi har ju den turen i det här fallet att det är ju bara gasol. Och gasol, när gasol brinner så det puffar och smäller lite grann. Det blir lite häftiga reaktioner, men det blir inga explosioner så som eventuellt acetylenflaskor gör.
Ja, men exakt. Jag tänkte, vi kanske ska reda ut lite här. För att jag tror att man kan bli lite förvirrad. Att du åker ju på en brand i ett gasollager.
Ja.
Men det ni är oroliga för är en annan gas.
Ja.
Acetylen.
Ja.
Ja. Varför är det så?
Men det är ju för att det här är ju någon form av lager slash butik som säljer gas åt allmänheten och företag. Och då då kanske man har breddat, man kanske har breddat sitt utbud med att man har andra typer av gaser också. Behöver inte vara, bara vara gasol man nischar sig på. Och därför finns det ju den här rädslan för att det skulle kunna finnas flera typer av gaser och andra farliga ämnen som de säljer som kan skada oss eller påverka insatsen.
Mm.
Sen får man ju tag i den här ägaren till den här fastigheten som kan bekräfta att det finns inte acetylen här.
Just. Men okej, men varför just acetylen ett problem?
Nej, men acetylen, det är ju en väldigt oberäknelig gas.
Mm.
Och som den är paketerad också, så gör det ju för oss att om den blir värmepåverkad på en viss temperatur, så kan inte vi heller hindra förloppet att den ska till slut brisera flaskorna.
Och det kan ju ske liksom nu eller om massor med timmar.
Ja, ja. Så den är ju väldigt svår för oss att hantera.
Mm.
Och bara det är ju en osäkerhet. Och där har vi ju de här långa avspärrningarna.
Just det.
För att vi ska kunna skydda oss själva och allmänheten. Vilket i det här fallet gör också att man utrymmer ju flera fastigheter där folk bor och ligger och sover.
Vad gör man med de här människorna?
Här nere har ju poliserna påbörjat redan att knacka dörr och evakuera människor. Och då har man då fått tag i kommunen som kunnat öppna upp församlingshemmet för att där kunna ta hand om de här människorna.
Just det.
Så de får vila, sova ut där, få kaffe för alla så att man kan befinna sig där under tiden.
Ja, men bra. Det är ju några det är ju några grejer som du berättar om i det här larmet som blir kanske lite tekniska och jag tänkte solen, samman- och ledningsoperatör.
Ja.
Du beskriver lite vad den gör, men kan vi bara så här vara lite tydligare vad den har för funktion?
Solen är ju en brandman eller en larmoperatör i vår organisation som åker då som det här samband- och ledningsoperatör som det heter, förkortat SOL. Då åker man tillsammans med den regionala insatsledaren och är en länk mellan skadeplatsen och in till räddningscentralen. Och i det här fallet också då en länk till det vakthavande befälet. Vilket gör att den här individen stöttar och hjälper till mycket ute på skadeplats, på ledningsplatsen.
Mm.
Den kan ta väldigt mycket arbetsuppgifter ifrån insatsledarna så de slipper ringa runt till massa samtal. De kanske slipper ringa till det här företagsägaren. Det kanske solen kan göra.
Just det.
Så den har väldigt mycket arbetsuppgifter som underlättar för insatsledarna.
Exakt. Och även, ska vi inte glömma, kan ju också ta och avlasta larmoperatörerna inne på räddningscentralen också.
Just det.
Så den avlastar ju båda sidorna, vilket är ju väldigt bra.
Ja.
Så det är ju egentligen en lysande liksom, funktion.
Ja, verkligen.
Ja, men grymt. Sen använder du ju ordet strålrör.
Ja.
Det låter ju väldigt stråligt.
Ja, strålande.
Strålande.
Ja. Strålrören är ju det är de liksom munstyckena vi har, sitter längst ut på slangarna som vi kan ställa olika vattenmängder och vinkeln på hur vi vill lägga på vattnet.
Mm. Jag tänkte bara, vi nämner taktiken lite snabbt. För den svänger ju från att vara relativt passiv.
Ja.
Och du snackar om begränsningar.
Ja.
Och då menar ju du att man har bestämt sig att hit, men inte längre,
får
branden gå.
Ja.
Och det är då begränsningen. Men sen byter ni inriktning när ni får veta att acetylenen är inte närvarande.
Nej, precis.
Vad gör man då?
Då kan vi börja gå på mer offensivt.
Ja.
Och i det här fallet, då, vi kan gå in på det här med begränsningar. Vi kan ju sätta en begränsning att, precis som du säger, hit men inte längre. Det kan ju ha att göra med att vi vet kanske att vi kommer inte kunna klara den här byggnaden och kanske inte nästa byggnad för att det är för hög strålningsvärme. Då kan ju vi
det är för sent liksom.
Ja, då kan vi sätta en begränsning på att, men, som du säger, hit men inte längre.
Mm.
Därifrån börjar vi begränsa. Och då får man helt enkelt låta resten brinna ner.
Ja, precis.
För det går inte att klara det.
Men man får ju, när man tar de här besluten, då måste man vara realistisk.
Ja.
Hur många brandmän har jag här?
Ja.
Vad är det vi faktiskt kan göra?
Ja.
Och det är ingen idé att köra igång ett arbete som vi vet kommer misslyckas.
Nej, precis. Och framförallt så, alltså, vi vill ju släcka allt. Vi vill ju verkligen göra allt vi kan för att rädda så mycket som möjligt.
Ja.
Men just det här realistiska måste vi också tänka. Att vi kommer inte kunna klara det här. Då måste vi sätta någon form av begränsning. Men i det här fallet då, när vi vet att inte det blir någon acetylen som påverkar oss, då kommer vi gå på det här offensivare lite grann.
Exakt, och det är mer klassisk släckning.
Ja,
ja.
Ja.
Mm. Ja, men grymt.
Och i det här fallet så hade jag ju två stycken nyanställda med som fick påbörja sin, alltså släcka bränder i byggnader. Och de, eller ut, nu var det utvändig släckning det handlade om. Och de tyckte att det här var magiskt.
Det blir ju väldigt bra övningstillfälle egentligen.
Ja.
Eftersom de här byggnaderna är ju redan förlorade.
Ja.
Så kan man ju passa på.
Ja.
Mm. Ja, men bra. Tack, Brander.
Tack själva. Trösti.
Yes.
Nu går vi in på våran frågestund.
Ja, kör vi.
Jag har plockat ut några bra frågor här.
Mm.
Cool. Den första frågan är egentligen från Fredde.
Mm.
Han börjar med att inleda och tacka för en extremt bra och spännande podd.
Tack.
Men frågan han har lyder så här. Om vi får ett larm där vi känner igen adressen, till exempel att det kan vara närstående eller någon som vi känner, kan vi då backa undan från att jobba på det här larmet? Kan vi avstå det här ärendet liksom?
Ja, alltså det här blir ju en väldigt teoretisk fråga kan man säga. För att det är klart att vi inte vill att en brandman ska behöva jobba med sina anhöriga eller vänner. För det kan bli väldigt jobbigt. Fast det är ju egentligen bara en teoretisk modell skulle jag säga. För att jag kan ju bara prata för mig själv. Men man är ju funtad som brandman att hjälpa till.
Ja.
Så att jag tror inte någon brandman frivilligt backar undan.
Nej.
Utan vi kommer hugga in,
ja,
och hjälpa till. Och sen då ta smällen efteråt. Ja. Men jag har ju jobbat på folk jag känner, det har ju du med.
Det har jag absolut gjort.
Vi backar inte undan.
Nej, och det är ju svårt alltså, att komma fram till någon som man känner igen eller känner. Det påverkar oss såklart. Mm. Men just där och då så är det nog bara, vi kör ju bara.
Ja.
Sen så är det klart, jag har haft en tanken så här, om jag skulle komma hem till någon väldigt nära anhörig och känna igen adressen på ett, exempelvis på ett hjärtstopp. Hur skulle jag reagera? Det är jättesvårt att säga.
Ja.
Jag tror att dels så tror jag att man skulle nog vilja vara där inne.
Mm.
För då vet man ju också att det här, nu har vi verkligen gjort allt vi kan.
Jag tror att det är en väldigt stor del av det faktiskt. För att jag tror att man alltid skulle känna om man skulle backat undan och det inte går bra.
Ja.
Att tänk om jag hade varit inne. Hur hade det gått då?
Ja.
Alltså oavsett.
Ja, det är inte det att man inte litar på sina kollegor.
Nej, utan det är ju bara en känsla man får.
Och jag tror att man får nog också kan få bekräftelsen på att nej, men det gick verkligen inte att göra någonting.
Så att visst, från arbetsgivarperspektiv så är det såklart att arbetsgivarna funderar på om det är lämpligt.
Ja.
För jag tänkte också om det skulle handla om ens barn. Och då är det ju möjligt att man kanske inte skulle göra så väldigt bra jobb egentligen.
Nej.
För att man skulle vara så påverkad.
Ja.
Men ja, det är inte så att man skulle stå utanför.
Nej, nej.
Så det är väl det enkla svaret, tror jag.
Det som är det bra med det här är ju att vi kan faktiskt få stöd efteråt.
Ja.
Och det kommer vi få. Ja, då har jag en till fråga.
Ja.
Och den här är från en kille som heter Benjamin.
Okej.
Okay. Han undrar egentligen hur många brandstationer vi har jobbat på och i vilken ordning vi har jobbat på de här brandstationerna. Så skriver han också PS, eran podd är bäst. Men vi kan väl börja med hur många brandstationer har du jobbat på? Om vi räknar de som du har haft en fast placering på.
Ja, men exakt. Då är det nog en 4, tror jag.
Ja.
Det är svårt att säga ordningen utan att avslöja vilka de är.
Ja, men precis.
Det kommer jag inte göra.
Nej. Men den sista brandstationen du jobbade på, det var då vi jobbade ihop.
Alltså den jag jobbar på nu är ju på ett sätt också en brandstation.
Ja, det är det ju faktiskt.
Ja.
Det är ju en brandstation.
Sen ska vi bara tillägga här, nu när vi svarar lite kryptiskt här. Det är inte hemligt var vi jobbar någonstans.
Nej.
Utan vi har ju valt att bara separera vår podd
med
vårt jobb.
Ja.
Så därför så säger inte vi det i podden.
Nej. Nej. Jag har ju jobbat på 3 brandstationer där jag har varit placerad.
Mm.
Och då är det ju 3 helt olika typer av brandstationer egentligen.
Mm.
Den första brandstationen jag började på, det var ju faktiskt ett brandvärn.
Mm.
En liten brandstation med ett litet slangtorn.
Just det.
Mitt ute i skogen. Helt plötsligt man åker längs en så här liten, smal landsväg. så bara dyker upp en brandstation mitt ute i ingenstans.
Mm.
Där började jag.
Mm.
De fick till och med bygga om brandstationen när de fick sin nya bil, för att de fick inte in bil.
Ja, just det.
Så det var första. Mm. Sen började jag på deltidsstationen, där jag fortfarande är kvar idag. Och jobbade där rätt länge.
Mm.
Innan jag faktiskt fick min placering på heltid också. Sen har ju vi den, i vår organisation så jobbar ju vi på alla brandstationer egentligen i hela förbundet.
Ja, exakt. Vi åker ju och bemannar upp om en annan brandstation i vårt förbund, saklig personal.
Ja.
Som vi har ju då samma arbetsgivare.
Ja.
Och jag kom ju precis på att det är ju faktiskt 5 brandstationer jag jobbar på.
Du ser.
Började ju på deltiden där du jobbar idag.
Ja, just det.
Och sen har jag varit på 4 heltidsstationer genom åren. Och det har ju varit väldigt bra att byta emellanåt. Jag har gjort det av flera anledningar. Ibland har ju vår arbetsgivare velat att jag har bytt för att ja, de behövde mig någonstans annanstans. Och ibland har ju jag velat byta själv. Liksom.
Ja.
Så det är väldigt bra när man har en arbetsgivare som äger flera brandstationer. Det är ju, och det har ju blivit vanligare och vanligare, skulle jag säga. Att vi brandmän rör på oss.
Ja, så är det ju.
Nej, jag tycker att det är rätt nyttigt.
Men vilken av heltidsbrandstationerna var det du glömde bort, eftersom deltiden har du ju knappast glömt bort, eller hur?
Det är ju faktiskt den jag är på idag. För att jag har varit på den tidigare.
Ja.
Det glömde jag bort. Jag var inte där så länge.
Nej.
Nej. Så att det var inte deltiden jag glömde bort.
Nej, bra. Din moderstation.
Exakt.
Skulle inte. Den som faktiskt jag är ansvarig över idag.
Ja.
Det är jättekul.
Det tror jag att jag har tagit mig därifrån.
Ja, det är nog tur för dig att du har tagit det därifrån.
Ja.
Hörru du,
mm?
Det var de frågorna jag hade idag.
Härligt.
Mm. Om man vill ställa fler frågor till oss, vad gör man då?
Då mailar man till hej@larmviminns.se.
Ja.
Men man ska ju också följa oss.
Ja.
Vart då?
Framförallt ska man följa oss i sin poddapp.
Ja. Det är ju viktigt. Så man inte missar avsnitten.
Nej. Och jag tycker även man ska ge oss god feedback i poddappen.
Mm. Skriv gärna recension.
Ja, jag går in och läser de här. Jag läste dem.
Ja, jätteroliga.
Ja. Jättekul att se faktiskt att folk skriver recensioner. Sen på Instagram, Facebook och på TikTok.
Yes.
Kan man gå in och följa oss.
Härligt.
Tack
för idag. Tack
för idag. Larm i Minns produceras av
Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander.
Samt ljudläggning och efterbearbetning av Mats Liljenberg.
Den här säsongen släpper vi nytt avsnitt varje tisdag, så följ oss i din poddapp så du inte missar nästa avsnitt.
I nästa veckas avsnitt av Larm i Minns.
Hjärtstopp, Södra Marinan, står det i lilla fönstret på sökaren. Jag tar på mig en tjockare tröja, men lägger inte tid på att klä på mig larmstället. Jag skyndar mig istället till brandbilen med larmstället i famnen. Vid hjärtstopp räknas varje sekund och jag kommer hinna klä på mig i baksätet på vägen dit om det skulle behövas.
Klart slut.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.